Sådär, ja, då ska ni vara välkomna allihopa till simpodden nummer 44, simpodden Hultén och Jansson, som nu har dubbelslag i fyror här på den första podden efter, ska vi säga, rejält efter OS. Har du skakat av dig det värsta OS-dammet nu, Jansson?
Ja, och jag noterar att det är cirka 1400 dagar kvar till det startar i Tokyo.
Så är det, ja. Det är rätt så skönt att liksom på något sätt ha förvilat sina hjärnor från allt det här runt omkring OS, tycker jag i alla fall, och på något sätt göra en nystart. Jag vet inte vad du tycker. Du tyckte det var kul med den här OS-dimman ju.
Jo, det var, jag njöt oerhört, och det är klart att det är skönt att det liksom är lite mer normal vardag, men det är ju en fest, så att ja. Jag kan inte säga att jag börjar längta till Tokyo, men det finns ju där 1400 dagar bort.
Mm. Idag ska vi snacka lite mer om, ska vi säga, efterbörden, eller man kan säga efterskörden, kanske det heter i sådana journalistiska sammanhang om OS, lite sånt också. Och snacka lite om disponeringen av lagkapporna, hur man gjorde där. Kunde vi kanske ha plockat lite mer medaljer om vi hade ställt över Sara? Norska dopningsskandalen, det ska du få ge oss hull och hår av här sedan. Hur kommer sagan Sara att fortsätta? Det här med att ta krafttag när det gäller teknik och taktik och på allvar ge talangerna på långdistans en chans. Sen ska vi ju naturligtvis uppmärksamma simförbundet har skrivit ett nytt kontrakt med Ulrika Sandmark. Vi ska snacka lite World Cup då. Vad har det senaste dagarna, kommer ytterligare mer denna veckan. Och så ska vi snacka lite nya simhallar som undertecknare har varit och besökt. När Sveriges Radio intervjuade Gunilla Lindberg efter OS, dagen efter OS, så drog hon fram en lans för att det är för mycket grenar i simning. Bland annat, och gymnastik. Hon nämnde inte friidrott, hon nämnde inte vintersport och sådär. Vad var det? Var det ett slag i luften, eller var det någonting allvarligt menat från en hög idrottspamp? Vad tror du, Jansson?
Jag tror på ett vis att det var allvarligt menat och att de där resonemangen har förts, men jag tycker det är illa, väldigt illa att en representant går ut och pekar på idrotter på det här viset och skapar då någon sorts mediatanke, någon sorts tro att ja, i simningen är det för många grenar i förhållande till vad då, säger jag då. Mm. Vad är det man mäter? Ska det vara tillräckligt många ute runt om i världen som ska få ställa upp i en gren, eller ska en gren innehålla tillräckligt mycket pengar, eller alltså på vilket sätt mäter man? Så jag blev lite störd över det och blev att tänka så här att ja, men i friidrott, varför har man både 100 och 200 meter? Det finns ju ingen skillnad nästan i den fysiologiska kravprofilen. Varför har man 800 när man också har 400 och 1500? Alltså det behövs ju heller inte. Och så har man ju 5000, det är ju ganska likt fysiologiskt 10000. Längdskidåker,
ja, och sen har man ju 110 meter häck, 400 häck och 3000 meter hinder i det här gyttret också.
Ja, man kan ju fortsätta det. Alltså min poäng är ju att jag tycker friidrotten ska bestämma, alltså om man nu får en ram på antalet aktiva, så får väl respektive idrott bestämma vad det är man vill spegla. För jag har respekt för att simningen inte får vara fler än 1000 personer för att passa in i det olympiska formatet, men jag tycker simningen själva ska bestämma vilka grenar de ska ha. Och jag menar längdskidor där alla grenar nästan har samma fysiologiska karaktär, med, då kan man ju tycka att ja, men då har ju de för många grenar. Det räcker väl att de åker ett långt lopp och ett kort lopp. Jag menar hockey, varför ska vi ha hockey? Jag menar det är ju inte större än landhockey, då kan vi väl lika gärna ha landhockey bara, etc, etc. Och simningen kan såklart förändra. Vi kanske inte ska ha 50 meter utan göra likartat friidrotten, så vi ska ha 25 meter så det tar 10 sekunder. Nej, jag tycker det var fånigt.
Mm. Då sorterar vi in det i fånifacket och Gunilla Lindberg får ett någonstans mitt emellan ett gult och rött kort från oss, eller?
Det lyser mer rött än gult i det här ärendet när det gäller Gunilla.
Mm. Du, det finns ju de som påstår att det hade varit bättre för svensk simning om man hade plockat bort Sara Sjöström från 4x2-lagkappen på OS i Rio och låtit henne fokusera på andra individuella grenar. Kan man, är det politiskt korrekt att göra det i simning?
Ja, det handlar ju om på vilket sätt man har förberett laget före om ett sådant scenario, och det har vi ju inte riktigt insikt i om man har gjort, och det har ju inte varit vanligt om vi tittar tillbaka. Alltså det är ju ingen kultur att vi helt plötsligt skulle kanske omöjliggöra för ett lag att ta sig till final, så att det hade nog i så fall krävt när man, att man hade förberett ärendet på något vis. Och det ska väl sägas att det var en väldigt simkunnig journalist som skrev ett långt mejl till oss som belyste utifrån att, nej men gud, här borde man tänka mer som lagidrotterna gör. Ta bort människor och ändra på det hela, och så kanske, som vederbörande skrev, så hade kanske Sara tagit en medalj till.
Mm. För att det var ju så här att lagkapparna inte gav det kvittot på svensk simning som vi hade önskat innan spelen. Det gick inte så bra.
Lagkapparna var en stor besvikelse i mitt huvud på alla sätt och vis. Så att jag tyckte det var en väldigt intressant mail vi fick med tanke på den situation som helt plötsligt uppstod där Sara då beskrev sin egen situation, att hon var väldigt sliten när vi var i det skedet av OS.
En annan journalist gick in och svarade ytterligare en journalist i en diskussionstråd som jag såg. Och svarade ungefär så här, just på det påståendet som du också lyfter fram här. Ja. Att ja, det kanske inte var helt enkelt att göra så och plocka bort det, sa Sjöström. För det finns en väldigt stark tradition i svensk simning, speciellt på klubbnivå, att ställa upp i lagkapparna, och den lågan lyser så pass starkt så att så kan man inte göra helt enkelt. Det var hans svar.
Och det kan jag förstå. Alltså ärendet hade då behövt beretts långt i förväg, att ser vi att lagkappschansen till medalj försvinner samtidigt som vi är på väg att förstöra en medaljchans för Sara, i det här fallet 50 frisim, eller en ädlare medalj på 100 frisim. Det var ju inte långt borta att det kunde ha blivit guld där också. Men så det kan jag hålla med på. Det är ett väldigt svårt ärende.
Mm. Men naturligtvis är det så, precis som du säger, att det här skulle ju ha beretts och förberetts. Ja. Det kan man ju inte i ren desperation hitta på under OS, utan som sagt, det här måste man ha med sig från början och kanske tänka lite annorlunda i ett senare läge. Kanske matcha så att man inte bara isolerat har fyra tjejer som kan simma det här, utan att man har fem och sex, och så kan man ta bort en Sara. Då kanske det är så att man redan i tidigt skede, om man ger andra förutsättningar, ger också fler chansen på något sätt. Även om nu många gav chansen och få tog den, så kan jag tycka. Ja. Så kanske man öppnar upp rent mentalt sett för en annan typ av satsning.
Ja. Sen var det väl som så här, om jag har förstått mellan raderna, att Sara ville väldigt gärna simma de där lagkapporna.
Mm. Ja, men det förstår man. Men man såg ju också efteråt hur oerhört trött och sliten hon var, och speciellt efter de 5-200 meterslopen. Det tog mycket.
Och så, det var någon som sa då, ja men hon klarade ju av det på VM, men den mentala explosionen som liksom kom för henne i samband med OS går inte att jämföra med VM. Så jag har all förståelse för att hon blev oerhört
sliten,
mentalt trött. Ja, absolut.
Du, vi tar en liten paus här, så kommer vi strax tillbaka med mer simpodden Hultén. Ja, välkomna tillbaka. Simpodden Hultén och Jansson som har haft lite efter OS-snack så här långt. Nu ska vi ju snacka lite norsk dopningsskandal. Och det är du hyfsat påläst på, Thomas. Va? Det är ju därför vi tar upp det, eftersom du har tankar om det här.
Ja, vi hade ju uppe det här för ett antal veckor sedan när vi pratade om hanteringen av ärendet Martin Jonsrud Sundby, där det blev att handla om huruvida hans astmamedicin gav honom fördelar eller inte, och där då Norska skidförbundet tog på sig att man hade missat att göra anmälan på ett korrekt sätt. Men den stora skandalen och det som stör mig allt eftersom, det är att jag förstår inte att inte media gräver i att Norska skidförbundet hemlighöll hela det här ärendet. Det är oerhört störande, för då känns det mycket dubbelmoral med tanke på hur de går ut om andra länder. Och man frågar sig ju då, är det så det går till på västsidan? Så jag kan inte riktigt släppa det här att Norge kom undan med att hemlighålla i nästan 1,5 år Martin Jonsrud Sundby-ärendet. Så hoppas att någon journalist tar och gräver i det här.
Mm, det hoppas vi. Det finns egentligen mycket att gräva i, kan man väl säga. Om man vill peka finger åt ena eller andra. Men sen tror jag, jag vet att jag hade fick en hel del information i våras om svenska svagheter i dopinghanterandet, och lämnade över för grävande här till professionella journalister. Men ja, de är lite rädda. De har lite svårt att sätta tänderna i det här. Bland annat så var det väl Arne Ljungqvist som var egentligen mål för den här diskussionen. Men som sagt, var det händer ingenting. Intressant.
Nej,
faktiskt.
Det luktar dubbelmoral.
Ja, det gör det. Hultén och Jansson. Ja, vi har ju snackat Sara Sjöström och hennes förhållande i lagkappor, och man ställer sig frågan, hur länge kan hon egentligen hålla igång sin verksamhet, utvecklas? Hon har varit på frammarsch sedan 2008, vi är framme vid 2016 nu. Kan vi räkna in mellanstationer 2020 och 2024? Håller hon så länge? Hon ska ju ta lite lugnt och ladda batterierna i höst och inte vara med på kortbane VM i Windsor i Kanada. Är det ett riktigt val, tycker du, Thomas?
Om vi börjar med ditt första påstående om hur länge hon håller, det är klart vi inte kan prognostisera det kan ju komma fortare än vi tror att lusten och viljan försvinner, men jag tror ju inte det. Jag tror ju 2020 och 2024 ligger väldigt väl till för henne. Och utifrån det, som svar på den andra påståendet eller frågan om det är klokt att ligga lågt i höst. Ja, det visar väl också alla exempel från andra idrotter, att landa efter en olympisk 4-årscykel är klokt. Så att jag tror att sagan om Sara kommer att bli än vackrare.
Mm. Det är ju en del unga som är och stöter lite. Penny Oleksiak till exempel. Va? Och vi har japanska fjärilsimmerskan där. Det finns en del som kan utmana henne i framtiden. Kommer de bli för svåra, eller kan hon hålla upp trycket och hålla avståndet? Eller ja, kan hon simma ner mot säg 55 sekunder på 100 fjäril och sådär? Det kan vi spekulera i sånt.
Jag tror vi kan spekulera i att hon kommer att kunna simma under 55 sekunder, för det finns ju saker att förbättra, och de är ju väldigt utvecklingsorienterade. Alltså det är ju en av Carl Jenners storheter, att man tänker ju hela tiden förbättringar. Så det tror jag absolut. Och steget är långt för de andra att komma ner på Alltså hon har ju ett jätteförsprång, så även om de förbättrar sig mycket så är de inte riktigt i kapp henne. Så att ja, det tror jag. Sen får vi ju se, men jag tror på en vackrare saga om Sara.
Mm. Du efterlyser krafttag när det gäller teknik och taktik, och att vi på allvar ger våra långdistanstalanger chansen nu. Det där vill jag att du utvecklar lite. Hur tänker du när du slänger ut en sån här one-liner?
Jag är ju inget för one-liners egentligen, men alltså, om jag börjar den här ändan, det är klart att det kommer till våra simklubbar lika många talanger för längre distanser som för kortare, rent statistiskt. Och då handlar det ju om vårt stora ledaransvar att ta hand om dem och ge dem verktygerna, både träningsmässiga verktyg i form av att simma och träna på ett sånt sätt att du utvecklar den delen, men också de taktiska och tekniska verktygen. Alltså de taktiska tänker jag ju på då hur man verkligen disponerar loppen och lär sig att simma sina egna lopp. Och det var ju en fröjd på det här OS:et att se att det är verkligen en trend runt om i världen hur man disponerar lopp och lägger fokus på att göra det så rätt som möjligt. Och jag tycker vi är för dåliga i generellt om det. Vi pratar fortfarande om utgångstider när vi ska prata om hur mycket energi vi förbrukar i början. Vi är ganska mycket styrkeorienterade och en långdistansare kan inte se ut riktigt som en sprinter. Så jag tycker med något enstaka undantag så finns det inte riktigt i medvetandet att vi ska ta hand om distanstalangerna. Så här krävs det lite skärpning tycker jag.
Mm. Vi har talangerna men vi tar inte hand om dem, menar du?
Det menar jag. Mm. Och där man tar hand om, där vi, om vi nu tar Jönköping som ett bra exempel som ju tänker lite annorlunda, där har man ju tycker jag visat sig att gå i bräschen för någonting åt det hållet måste jag säga. Och Viktors sätt att angripa långdistans är ju också enligt skolboken, så att han kan tjäna som en mycket god role model för simmare runt om i landet.
Viktor Johansson, Europa juniormästare i somras alltså på 1500 frisim. Mm, intressant. Ulrika Sandmark förlänger sitt kontrakt med Svenska Simförbundet, fick vi veta i förra veckan. Han har skrivit på ytterligare för 4 år. Ett bra beslut kan jag tycka. Vad tycker du?
Ja, men jag är ju stort fan av Ulrikas sätt att vara ledare. Hon är exceptionellt bra. Jag tycker det är vi kan inte ha så mycket bättre på en sån position. Så att jag blev jätteglad när jag såg att det blir så.
Sen får hon ju in Johan Wallberg också, som vad jag förstår ansvarig för det nationella elitcentret i Stockholm. Wallberg innebär ju en förstärkning definitivt.
Och Wallberg är ju en av få svenska tränare som spelar liksom i den högsta divisionen, alltså som skulle kunna gå in i stort sett vart som helst runt i världen att, och jobba med simning på världsnivå. Dit är ju Carl Jenner på väg, och sen har vi ju då Magnus Kjellberg som jobbar med det japanska laget. Men sen är det inte så mycket mer som håller den där yppersta elitnivån att vara tränare.
Nej, det är inte lätt det heller naturligtvis. Ja, trevligt tycker vi att Ulrika förlänger. Just nu har vi kommit in i någon form av kortbanesäsong där det simmas World Cup. Det var i helgen i Chartres i Frankrike. Det har varit i Berlin nu de senaste dagarna, och så ska vi bege oss över till Moskva i helgen. 2 stycken världsrekord. Bägge på 100 medley herrar. Kanske då inte, ska vi säga, något riktigt världsrekord. Morozov slår tiderna där, men sen har det varit en liten bit ifrån de allra bästa tiderna, även om det har varit många bra simmare med på de här tävlingarna. Men vad tycker vi om det här med World Cup direkt efter OS. I fjol så tolkade det ganska hyfsat efter VM. Det gick det fort som tusan, men nu är det inte riktigt samma tryck längre.
Alltså, vi har ju tyckt i det här programmet några gånger kring World Cup att än har ju inte man lyckats hitta det optimala sättet att genomföra World Cup. Och jag kan tycka att det är fånigt att gå in någon vecka efter OS att simma i 25 dessutom. Det ger ingen trovärdighet till vår sport. Däremot tycker jag det är helt rätt att man simmar tävlingar efter OS. Men för att det ska vara någon sorts riktig jämförelse så borde de ju gå kanske 50 meters bassäng. Och för det är den säsongen vi är inne i. Ja, det är svårt att tolka, men det är klart det var ju roligt att se. Det var ju några ändå som simmade väldigt bra. Jeanette Ottesson, Morozov nämnde du, Katinka Hossu, Shadley Claw. Jag menar, det var ju inga dåliga prestationer de gjorde.
Nej, det är många tider som ligger en halv sekund från världsrekorden. Så är det ju. Drygt 10 stycken under senaste tävlingarna. Så att, jo, visst, det är ju bra klass, men känns ändå som lite spektakel.
Jag får ju ingen medial respons, tyvärr.
Nej, inte i Sverige.
Det blir ju en tävling som bara passerar, och då tycker jag då har vi lite grann misslyckats. Men vi har nog grävt vår egen grav kanske genom åren i simningen runt om att man, det är inte så vanligt att man tävlar efter mästerskapet. Det finns lysande undantag, men här i Sverige är vi ju väldigt dåliga på det. Vi har ju dessutom ingen som åker med nu på de här tävlingarna.
Nej, men då är det ännu mindre svenskt intresse. Jaha, vi ska avsluta det här alldeles strax. Efter en liten paus så kommer vi tillbaka. Med mera. World Cup alltså med tre deltävlingar så här direkt efter OS. Jansson är inte speciellt positiv. Inga svenskar med. Två världsrekord men en hel del hyfsade resultat. Men som sagt var kanske inte riktigt helt trovärdigt i sammanhanget.
Jansson är en negativ jäkel i det här sammanhanget.
Ja, det måste han vara, va? En tradig jävel uppe i skogen där helt enkelt. Jag har varit ute och rest senaste dagarna. Och rest. Men jag har faktiskt varit i flera städer. Och bland annat har jag besökt de tre senaste simhallarna som är invigda nu alldeles nyss. Den senaste lördags i Sjöbo. Där man hade ett gäng landslagssimmar som satte lite färg på tillställningen. Och byn där nere gick man och huset för att titta på Sjöbo simanläggning som NCC har byggt och har byggt en förtjänstfullt fin anläggning. Jag kan säga att man har fått mycket simhall i en liten ort, och det är bara att gratulera folket till Sjöbo, och Sjöbo simsällskap sätter våra simintresserade ögon. Den entusiastiska rutinerade simtränaren där, Claes Andersson, han har på något sätt fått en verklig härlig lekstuga att jobba nu 10 år till med, så att det är bara hoppas att klubben lyckas bra på alla sätt och vis.
Längd och antal banor i Sjöbo?
8 banor, 25 ja. 25 gånger 21 meter med hyfsade utrymmen runt omkring, inga fasta läktare, men möjlighet att sätta in ganska mycket läktarplatser runt omkring, och det hade man gjort på invigningen också. Ett bra sätt att komma in och ut ur hallen, undervisningsdel med höj och sänk av botten och en lekdel, och ja, det väldigt bra, 151 miljoner pang pang. Sen var jag i Eskilstuna och tittade på den, där man förbereder för tävlingar och det ena och det andra. Det ska ju gå Masters-SM och det ska gå Sumsim region, och man söker väl på sig så mycket mästerskap man kan. Fin anläggning, 50 med delbar väg i mitten på 50 som gör att man kan få två 25-er, eller en 25 och en 23 blir det väl. Och ser väldigt bra ut, dubbla undervisningsbassänger. projekt med bland annat en undervisningsbassäng där man kan se film, simma in i en kanal i undervisningsbassängen och så se film och ha sig.
8 eller 10 banor?
8 banor. Är det, nej, vänta, 10 banor, ja, just det. Och likadant i Umeå, samma storlek. Också 10 banors 25 med alla tävlingsförutsättningar. Umeå kanske till och med lite större än i Eskilstuna, men såg väldigt bra ut på bägge ställen. Det är bara att gratulera Eskilstuna simklubb och Umeå simsällskap att fått en fin arena att jobba med och en fin anläggning där det finns stora chanser både för simning och som till exempel uppe i Umeå är det en speciell hoppasäng som man också kan hålla till i. Så att nej, det ser riktigt bra ut får jag säga. Nu är det mycket för att de inte, jag menar, nu har de alla förutsättningarna, nu får de banne mig inte misslyckas så många gånger till.
Det är ju ganska härligt tycker jag att höra att vi inom loppet av några månader får så mycket mer badvatten och träningsmöjligheter i vårt land. Så att det är ju med ljuv musik jag hör dig berätta om dem.
Ja, men det är väl bra. Kan tycka, vi har inte så många inomhus 50 i det här landet. Och det är ju fler på gång, Järfälla är på gång, Burlöv är på gång, Västerås är på gång. Det finns ju redan i Västerås men man får en ny där. Och det finns ett antal andra, Säffle ska börja bygga också. Så att, ja, det händer en hel del faktiskt. Och det är kul.
Ja, verkligen. Jag får se till att ta mig till de där orterna för jag har simmat i 66 olika 50 meters bassänger i Sverige och då har man ju möjlighet att utöka den skörden.
Ja. Och därmed så kan vi väl utnämna Jansson till den som har simmat i flest 50 i Sverige. Finns det någon som gör honom äran stridig så hör av er till oss eller om ni har räknat alla 25 år som ni har varit och simmat i. Så kan
nej, det ska vara 50 meter långt och ska man ha simmat minst 200 meter i ett streck utan att ha stoppat. Och så är det 66 svenska bassänger och sen totalt 155 50 meters bassänger om jag räknar utanför Sverige.
Men 650 har Jansson varit i. Nu har ni lite att jobba med. Om inte annat så kan ni ju försöka och fixa det under 2017 kan jag tänka. Det kan bli svårt att komma till en del 50 nu under hösten nämligen, speciellt de som är utomhus. Ja du Jansson, det var simningen monumentalt i Sverige just nu och lite internationellt koll på också. Är vi nöjda så här för dagen eller ska vi trötta våra lyssnare med mer snack?
Nej, det tror jag inte vi ska trötta dem mer utan nu ser jag fram emot en höst där vi får genomföra de här intervjuerna vi har pratat med lite speciella människor.
Ja. Och det ska vi presentera här alldeles snart. Blir säkert väldigt intressant att hänga med sin podden under hösten. Då ni ska få träffa mycket speciella och intressanta människor som har att göra med simning. Så mycket cliffhanger blir det av det idag. Vad säger du? Vad gör du mer i eftermiddag?
Jag ska återgå till bygget. Jag är byggnadsarbetare dag ut och dag in nu. Men det har gått bra här på slutet så att snart så kan jag låta det projektet vila lite.
Vad bra. Och jag ska jobba några timmar till. Sen ska jag faktiskt gå på ett genre på Malmö Opera och försöka vara lite kulturell denna afton. Kinky Boots heter det sista genrepet här i kväll va, inför den premiär som blir till helgen. Så får vi se vad de lyckas med denna afton. Så är det. Idrott och kultur och kultur är kultur. Och då tackar vi för idag. Ha det gött.
Samma.